Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Även den här veckan är vi sponsrade av IVT värmepumpar.
Så här skriver de: välbyggda och beprövade värmepumpar från Sverige med hög kvalitet och lång livslängd, anpassade för att göra livet bekvämare och spara pengar varje månad året om.
Och just nu så har de en kampanj med fina rabatter. Man kan säga faktiskt att de bjuder på varmvattnet i 4 år.
Nej, det gör de väl inte. Man kan få upp till 10 000 kronor i rabatt.
Jo. Så... Men det motsvarar snittförbrukningen av varmvatten för en familj i Sverige.
Okay.
Med elpris, elområde SE3.
Okay. Yeah.
Hundratals bad, tusentals duschar du. Oh, vad skönt.
Ja, du älskar ju duscha.
Kan jag duscha för en hel familj själv?
Rabatten gäller i april månad.
Och vänta, vet du vad jag kan göra? Jag kan tvätta mig.
Ja.
Jag kan ha sån här badbomb. Ja, bubbelbad kan jag ha.
Ja,
jag kan bada med någon jag tycker om.
Rabatten gäller i april månad för bergvärme, jord- och sjövärmepumpar samt luftvattenvärmepumpar. Läs mer och utnyttja rabatten på ivt.se/Anders och Mans.
Och då är det Anders, OCH Mans.
Eller kontakta din närmsta IVT återförsäljare.
Fråga Anders och Mans.
Och redan där bryter vi, för vi har fått brev, Måns, från Emil. Hej, världens bästa Anders och Måns. Jag inser till min förskräckelse att ingen har skickat in en hårdrocksversion av introt till podden. Med vänlig hälsning, Emil. Nej, då var det väl dags. Tackar Emil så mycket för detta. Sen fortsätter Emil så här: PS, jag har även gjort en studiovideo som ni gärna får länka till i avsnittsbeskrivningen. Och det ska vi göra, där kan man nämligen se när Emil spelar alla de här instrumenten. Det är väldigt underhållande. Jajamän, med det varmt och hjärtinligt välkomna till podden Fråga Anders och Måns, podden som svarar på lyssnarfrågor med dig, Måns Nilsson. Hur är det med dig?
Tack, det är jättefint.
Du sitter i bara överkropp som vanligt, du är ganska elegant tycker jag i din ljusrosa hud. Själv så mår jag också ganska bra. Har det hänt något sen vi såg senast?
Ja, det har det verkligen.
Oj, vad spännande.
För ett år sedan nästan exakt vann vi Mensapriset.
Ja, och jag var uppe i Sundsvall och tog emot det och höll ett litet tal som blev alldeles för långt och var på en fest med massa människor som var... det var ett gäng heliga nördar.
Ja, som du och jag.
Mm.
Och nu blev vi inbjudna att föreläsa på deras årliga medlemsdagar. Du var bortrest, men jag tackade ja.
Mm.
Och jag visste inte riktigt vad jag skulle snacka om, men å andra sidan tänkte jag att det kommer väl inte dyka upp så många personer på just mitt snack. Jag kollade i deras program och de hade så många andra aktiviteter som lät 1000 gånger roligare.
Aha.
Prova på aikido.
Oj.
Alltså slå varandra med pinnar.
Ja.
Mjödprovning, simulerad och verklig flygning, skillnader och likheter.
Oj.
Hur man skapar ett escape room.
Aha.
Och spontandans.
Nej, men kanon. Och jag berättade för dig då när jag kom hem för ett år sedan att jag satt på en middag med en mycket ordnad och väldigt trevlig man som hade varit och sett en föreläsning om strypsex.
Just det.
Mm.
De blandar och ger. Det finns massa olika intresseområden.
Men med den katalogen kan man förstå att du kände här kanske inte jag är mest intressant.
Exakt. Jag tänkte, jag pratar om Anders och Måns. Det ämnet känner jag till bättre än de flesta.
Ja.
Dock sämre än du, Anders.
Nej.
Jag känner till ämnet Anders och Måns sämre än du, Anders, eftersom jag inte kommer ihåg
något. Ja, absolut. Du kommer ju inte ihåg vad vi har gjort de senaste 30 åren.
Nej.
Nej.
Jag gick dit och var inte särskilt nervös.
Nej.
Tills jag kom in i rummet.
Mm.
Det var över 500 personer.
Oj.
Och då gick det upp för mig att det här är ju inte vilken publik som helst.
Nej.
Det här är ju de 500 smartaste personerna i hela Sverige. Vad ska jag prata inför dem?
Nej. Ja.
Jag äntrade scenen på skakande ben.
Oj.
Men det visade sig att det var den trevligaste publik jag någonsin haft. Jag hade inte behövt förbereda något för de räckte upp och ställde frågor i en timme. Den timmen kändes som den gick på 20 minuter. Det var supertrevligt.
Ja.
En sak de gjorde var att hetsa mig att...
Nej, nu är jag jättenervös. Det här var hetsa.
De hetsade mig att ta...
Och inte ta av dig bara överkroppen.
Det här var jättekonstigt. Ja. De hetsade mig att ta... testet.
Mensa-testet.
Mensas IQ-test.
Aj.
Om du har en högre IQ än 98% av Sveriges befolkning så får man vara med i Mensa då. De sa så här, vi har det uppställt. Du kan göra det nu direkt.
På scenen?
Nej, utanför i något rum. Aha, aha. Det tar bara en timme.
Oj.
Så jag...
Du gjorde det? Ja.
Så jag...
Ja, det... Ja, ja.
Så jag gjorde inte testet. Jag vill inte ha svart på vitt att jag inte platsar.
Nej.
Hellre lever jag i villfarelsen att jag kanske möjligtvis hade kunnat få vara med om jag hade velat.
Mm-hmm.
Hetsar de dig att göra testet när du var uppe?
Nej, frågan dök upp, absolut.
Ja.
Men jag har ju gjort sådana här småtest på nätet. Jag är urusel på det där och räkna ut vilken kombination av prickar kan vara i ruta 4. Alltså, jag är superdålig.
Jag gjorde inte testet. En annan sak som hände på föreläsningen. Jag fick stå till svars för en del saker vi lovat i podden.
Och kan det vara det här med världens sämsta växt? Att jag, eller kan det vara det här med tågresan som aldrig blev av?
Tydligen har vi lovat ett specialavsnitt om gaslighting.
Oj, det har du gjort, inte jag.
Jag sa som det var att det avsnittet har vi redan gjort och sämt.
Nej, så var det ju inte.
Det avsnittet har vi redan gjort och sämt. Men det pratades mest om var såklart tågresan. Hur blir det med tågresan? När blir den av? Jag fick stå till svars för något som du lovat till podden, Anders. Att chartra ett festtåg. Fråga Anders och Måns. Partytåg.
Ja, jag tycker fortfarande att det är en bra idé.
Jag råkade fråga hur många i rummet som hade följt med om det här blev verklighet. 500 armar sträcktes genast upp. Alla som var där.
Fråga Anders och Måns och Mensas partytåg. Vilken jävla fest.
Sen räckte en person upp och berättade att vdn för ett stort tågbolag i Sverige är med i Mensa. Och att hen hade personen i luren. Och att vdn var med på tåget. Så det fanns med andra ord ett visst socialt tryck på mig att säga att den här tågresan skulle bli av.
Nej.
När jag stod där på scen. Någon föreslog till att Mensa och Anders och Måns tillsammans skulle arrangera det här partytåget.
Mm.
Så nu, Anders, kommer jag ge dig kontaktuppgifterna till den här tåg-vdn.
Underbart.
Och så får du dra i det här.
Nästa sommar gör vi det.
Mm, ja, men du får börja dra i det nu direkt.
Ja, ja. Nästa sommar gör vi det.
Vad har hänt dig sen sist?
Du vet, jag bor ju en ganska stor del av mitt liv i Stockholm numera, då min kärsta bor och verkar där.
Mm.
Jag har till och med skaffat en del av en lägenhet där. Och det är härligt. Är det smidigt? Nej. Jag har ännu inte skaffat mig en cykel i Stockholm, så jag åker väldigt mycket sån här elsparkcykel. Vid Mariatorget i Stockholm så går det en bil där liksom runt torget. Och den är då enkelriktad för bilar, så bilar får bara åka liksom, så att säga, höga varv runt torget.
Okay.
Ja. Men när man kommer in från sidogatorna så står det tydligt en sån här enkelriktad skylt och under den en extra skylt där det står gäller inte cykel.
Just det.
Så jag som cyklist eller då elsparkcyklist får cykla mot enkelriktat.
Okay.
Lägenheten ligger ganska nära och nu har det hänt mig då 3 gånger att arga bilister har stoppat mig. Eller mer... stannar mig med sina bilar, alltså kör upp i vägen. Ja, de pallar ju inte gå ur sina bilar. De har kört ner sina elektriska fönsterhissar och sagt, nej, inte sagt. De har liksom hött åt mig med orden, du kör mot enkelriktat.
Mm.
Sen med olika starka ord försökt då påvisa att jag är en idiot. Jag har fått visa skylten.
Mm.
Ingen har ännu bett om ursäkt för sitt väldigt otrevliga beteende. Och du vet, Måns, är det något som gör mig arg? Ja, det är ju inte så många saker, men det är människor som tror att bilar alltid har företräde och som tror att det är tillåtet att vara ett as bara för att man sitter i en.
Mm.
Det var en sån incident som för några år sedan när mina barn var ute och lekte på en gågata och en tant kom ut och tutade på mina barn och skrek att de skulle flytta sig från gågatan. Det var det som föranledde att jag sa till tanten, tills vi möts på en gata med företräde för fula överklasskärringar i vidrig bil så vill jag att du håller käften.
Herregud, att det kom ur din mun. Ja. Då var du arg. Jag tror kanske aldrig jag sett dig så arg.
Nej.
Wow.
Men visst var det välfunnet?
Superfint formulerat. Man skulle kunna tro att du är komikern.
Nu kommer jag alltså åkande runt torget. Jag möter en stor bil. Bilen kör tydligt ut mot mitt vänster så att avståndet som jag kan passera det blir nästan inget. Och jag måste stanna. Mannen kör ner sin ruta. Jag tar ett andetag. Jag gör mig redo att ytterligare en gång visa en äldre man vad det är som gäller för trafikregler. Rutan åker ner. Men då hör jag en kvinnoröst. Hej, hej, hej. Lite nervöst liksom på andra sidan mannen.
Mm-hmm.
Det visar sig att där sitter en kvinnlig avlägsen bekant till mig. Liksom på andra sidan mannen.
Mm-hmm.
Och hon fortsätter lite så här för hastigt. Nej, det är bara min pappa som vill säga hej till dig. Pappan, han tittar på mig och ler. Men du vet, han ler så där som man ler när man är arg under leendet.
Mm-hmm.
Men han säger liksom inget. Kvinnan och jag känner varandra mycket lite. Men hon fortsätter också väldigt försiktigt. Ja, hur är det med dig? Pappan verkar inte alls vara intresserad av mig. Jag får liksom väldigt lätt att formulera den ungefärliga dialogen som har skett i bilen precis innan vårt möte i bildörren. Man har varit arg, okvädesord om idioter som kör mot enkelriktat. Mm. Hon ser lite för sent att det är jag. Och hon har precis hunnit sluta säga stopp, 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 det är en kompis. Och liksom kidnappat samtalet när rutan kommer ner och säger hej, hej, hej. Sen är det tyst. Samtalet har tvärstopp, vi har inget att säga varandra.
Nej, ja, det är också konstigt ställe att stå småprata, liksom, trafiken stoppas upp bakom, folk börjar tuta och prata där. Men jag förstår att samtalet gick dåligt.
Ja, vi säger hej då, ha det så bra, detsamma, och vi skiljs åt. Mm. Nu ska vi svara på lyssnarfrågor.
Det är flickorna i Småland. Det är flickorna från Mon.
Det är flickorna som varm och blom och lilja och pion.
Ja, det är flickorna i Småland. Susilu och Susilu.
Som går ballanda och trallanda på vilande mur.
Första frågan är ut, vem kommer den från oss?
Det är från Jonna. Nu har du också tagit av dig tröjan, Ankan.
Ja, det blev väldigt, väldigt varmt här inne.
Det blev det verkligen. Hej Anders och Måns, jag läste om världens största krigsfartyg, Gerald R. Ford.
Ja, det har besökt Norge har jag sett i tidningen.
Jaha.
Ja.
Jonna fortsätter, som har propellrar som väger 30 ton styck. Oj. Och jag började tänka på hur det gick till när de monterades på båten.
Jaha.
Sen funderade jag vidare och undrade vad som är det tyngsta som någonsin lyfts. Jag jobbade tidigare vid dockan i Malmö där den gamla Kockumskranen stod och antar att det är något liknande som använts. Men vad är viktrekordet? Detta undrar alltså Jonna.
Alltså vad är det tyngsta man någonsin har lyft?
Just det. Och äntligen får jag konsultera Guinness rekordbok.
Ja. Oh.
När jag var liten, då var Guinness rekordbok något man pratade om dagligen.
Ja, något man läste åtminstone 2 gånger i veckan.
Ja, jag och alla mina kompisar hade den på vår önskelista på julen varje år.
Ja, oh, klassiken. De tjocka tvillingarna på mopeder. Världens tjockaste tvillingar.
Ja, de hade jag glömt bort.
Ja, men du kommer ihåg dem nu.
Ja, nu gör jag. Om man träffade någon man inte kände.
Och de där långa naglarna.
Om man träffade någon man inte kände, kanske någon från Anne Roskolan i Staffanstorp, då kunde man alltid få igång ett samtal genom att berätta om ett världsrekord.
Ja, jag hade ett favoritrekord som jag kunde dra då. Om jag skulle träffa kanske någon från Lidgårdsskolan. Ja. Det var ju där längst tid hängande i flaggstång.
Längst... Längst, vilket konstigt rekord. Många rekord var lite konstiga.
Absolut.
Hur länge hade någon hängt i en flaggstång?
Ja, men det var så här 167 dygn eller något skit. Oj. Eller det var 167 timmar, jag minns inte.
Ja, imponerande. Det ska vi slå, Anders.
Nej.
Härmed lovar jag
Nej.
Att fråga Anders Måns redaktionen.
Ihop med Mensa.
Världens längsta naglar är 9 meter långa. Hur torkar han sig i stjärten?
Ja, det var frågor som jag tror han måste haft hjälp. Jag minns inte om det var en man eller kvinna måste haft hjälp.
När man var barn, andra ämnen som alltid gick hem, det var Bermuda-triangeln, egyptiska mumier, den sjunkna staden Atlantis och sexscenerna i Grottbjörnens folk.
Mm.
Känner du igen det, Ankan?
Allt.
Men engagerar dessa saker fortfarande?
Jag skulle säga absolut, men inte i samma utsträckning. Utbudet är bredare. Då kunde vi inte se på korta videor om hur man gör popcorn med Skittles.
Nej.
Och det konkurrerar kanske i viss mån ut de tjocka tvillingarna på moped.
På forumet familjeliv.se skriver signaturen. Maximum skriver så här. Tror ni att Atlantis låg i Bermuda-triangeln?
Ja.
Sen jag hörde teorin för några år sedan tror jag nog att det är lite så. Att den försvunna mystiska staden Atlantis låg i Bermuda-triangeln på en ö. Ett vulkanutbrott skedde under vattnet och Atlantis med alla dess skatter försvann ner i djupet.
Men det är gissningar från familjeliv vi får höra nu.
Det är Maximum som startade den här tråden på familjeliv.se och drog också igång en omröstning. Det finns en sån funktion så att folk enkelt kan rösta då. Eftersom jag inte har ett inlogg på familjeliv.se så kunde jag inte se hur det har gått i den här omröstningen. Nej. Men dagen efter skriver Maximum så här. Bara jag och tre andra som tror på denna teori. Tyckte ju den var logisk och smart. Men, roligt att läsa vad andra tror. Bermuda-triangeln fascinerar alltså fortfarande.
Men är det här svaret på vad som är världens tyngsta grej som har lyfts?
Nej. Tillbaka till Jonas fråga.
Ja, verkligen.
Jonna är något på spåret när hon nämner Kockumskranen. Den enorma bockkran för fartygsbyggen som byggdes i Malmö 1974 och monterades ner år 2002. Den såldes till Hyundai Heavy Industries i Sydkorea.
Ja.
Och det är faktiskt just de som har gjort det tyngsta lyftet någonsin på land. År 2011 lyftes en del av världens största oljeplattform, North Rankin B. Och den här delen vägde cirka 23 000 ton. Oj, oj, oj.
Ja, vad mycket ton.
Så det är det tyngsta som...
Men var det med Kockumskranen?
Nej. Det tyngsta som någonsin lyfts av en människa, det är 2422 kilo. Det här var 1993 när kanadensaren Greg Ernst lyfte två bilar med förare. Yes, allt detta enligt Guinness rekordbok.
Vi går vidare. Nu ska vi prata om ett ämne som kanske inte engagerar dig alls. Du kommer förstå varför. Hej Anton och Mums. Jag är större än min storebror. Och i min umgängeskrets är även där alla småbröder större än sina storebröder. Jag upplever att jag ser detta fenomen lite överallt och undrar således om det stämmer att småbröder oftast är större än den förstfödda brodern. Och varför är det så fall? Kan det vara så att första försöket till barn att det blir lite halvhjärtat?
Ett måndagsexemplar.
Ja, att det kommer ut en halv mesyr. Medan på andra och tredje försöket har kroppen liksom lärt sig hur man trycker ut ordentliga barn. Tack och kram, August den store.
Ja.
Först och främst, känner du igen det här att småsyskon generellt är längre än sina storebröder?
Nej.
Eller stora systrar?
Nej.
Nej. Jag är yngst, men jag är också längst.
Ja.
Du är ju ensam barn, Måns.
Nej, jag har adopterade syskon. Ja. Men då är det ju annorlunda.
Ja, precis. Men jag tänker ändå när jag hör det här att det känns lite rimligt. Det är en känsla såklart, inte ett fakta. Alltså att det är lite skillnad, att småsyskon är längre.
Trams!
Ord! August, din teori, det där att kroppen är lite dålig och måste öva, den ger jag inte så mycket för.
Nej, det är helt fel.
Ja. Däremot hittade jag en 2 år gammal intervju med en Anton Holmgren som är barnläkare och forskare kring tillväxtmönster i Göteborgsposten. Och han säger först och självklara att föräldrarnas gener spelar en avgörande roll för hur långa barnen blir. Det är 0% överraskande. Men det är lite mer komplicerat än så. Som med alla viktiga saker i livet är det oftast en blandning av arv och miljö, säger Anton. Och det är såklart så det är. Och om det finns stora längdskillnader mellan syskon, om de är av samma kön ska tilläggas, då beror det troligen mer på miljön än på generna.
Nej.
Jo.
Det tror jag inte är ett smack på.
Det här säger Anton som är forskare på tillväxtmönster.
Ja, okej, jag tror lite på det.
Men vad kan det vara?
Ja, men de kan ha fått bättre mat.
Mer mat, jag vet inte. Små syskonföräldrarna har gett upp. Ät vad du vill och proppa sig med godis. Och all den här energin leder till tillväxt.
Så deppigt är det att i fattiga länder så ser man mycket större skillnad på syskonslängd. Och det har att göra med att man har mindre resurser. Så att när småsyskonen kommer, då får de mindre mat och de förstfödda är i allmänhet längre. En studie från 2013 gjord på 600 000 svenska män födda mellan 1951 och 1984. Det är många svenska män. Tänk om de skulle ha en fest. Vilken fest det skulle vara. Den visade att andra och tredje och fjärde sonen var i genomsnitt 4 respektive 7 och 8 millimeter kortare än den förstfödda.
Ja, tvärtom mot vad August trodde.
Ja, så det här tar ju då emot Augusts teori. Här kommer ännu ett argument mot. Tillväxten påverkas hur man har det i fosterlivet. Har mamman genomgått flera förlossningar och är äldre kan moderkakan fungera lite sämre.
Mm-hmm.
Vid födseln kan man vara lite tunnare och lite kortare för att ens mamma är lite äldre och kanske mer stressad av att ha flera barn.
Ja, jaha, intressant. Mm.
Sen blir det riktigt intressant. För man vet att barn som mår psykiskt dåligt ofta växer sämre. Alltså vi tar stress då till exempel.
Mm.
Ett exempel, när Nazi-Tyskland ockuperade Norge, där märkte man att barnens utveckling i mångt och mycket avstannade. Alltså höga stressnivåer gör att hypofysen, kroppens hormonbildande körtel, skickar ut mindre tillväxthormoner. Så de barnen blev kortare.
Oj!
Och varför är det så här? Då är det lite olika för tjejer och killar. Alltså varför stress påverkar vår längd.
Okej.
Och om vi börjar då med tjejer. En teori där är att det handlar om puberteten. Andra däggdjur, de kommer i puberteten ganska tidigt.
Mm.
Men människor och apor, vi har liksom som en broms i puberteten. Och den här varierar på ungefär 4 år. Så att om det blir stressigt kan liksom puberteten kan skjutas lite fram och tillbaka.
Aha! Om kroppen utsätts för extrem press så kan kroppen skjuta fram puberteten upp till 4 år.
I flickors fall tvärtom. Alltså om flickor blir stressade så kan puberteten gå igång tidigare.
Oj.
Och då slutar man ju växa lite tidigare.
Ja, ja.
Och varför det är så här det vet man ju inte. Men det är en teori som lanserar sig att det går ut på att kroppen liksom vill kunna skaffa barn så snabbt som möjligt för att det blir stressigt i livet.
Ja, ja, ja.
Och då kommer man i puberteten lite snabbare och då slutar man växa lite tidigare.
Allt är kaos. Kroppen vill bli vuxen så fort som möjligt.
Ja. För att säkra
har arten. Inte tid med mer barndom.
Nej, nej, nej. Allt för att säkra artens fortlevnad. Det är en teori. Men killar då är det tvärtom. Det är intressant.
Jaha.
Om vi blir stressade, då skjuts puberteten upp och kommer senare. Och varför då? Jo, då upplevs man inte som ett hot från andra män i sig. En stam för 100 000 år sedan. Och då kan man liksom växa lite mer och bygga lite mer muskler i några år till innan man liksom kommer i puberteten. Ja, det är en teori då från den här forskaren Anton Holmgren i Göteborg.
Okej. Okay.
Men det är ju lite intressant det här, vilken ordning, alltså vilken plats man har i syskonskaran.
Ja, men det pratar folk ofta om. Om man kan se skillnad på någon som är äldst och någon som är yngst. Jag är ju äldst i min syskonskara, ja. Du är yngst.
Ja, och jag tänker så här, det är klart det är en fördel att vara ung. Eller hur? Brorsan hade ju mycket mer förbud. Jag kunde dra till Hultsfredsfestivalen när jag var typ 15. Brorsan fick ju inte åka alls. Eller när han väl fick, då var han så gammal så han inte ville längre. Brorsan skötte sig. Jaha, då tog mina föräldrar för givet att jag också gjorde det. Det gjorde jag ju inte. Brorsan, han var äldre. Han kunde köpa ut folköl på ICA Majhelden. Det kunde inte jag till honom. Jag var ju 11 år när han ville ha folköl. Fördelar. Men...
du hade ju också kunnat råka drunkna i en vattenpöla på Hultsfredsfestivalen när du var 15. Det är ju inte en fördel.
Nej, det är också en del nackdelar. Eller jag ska säga ganska mycket nackdelar. Jag läser en artikel på Ekonomistas, nationalekonomer om samhället, politiken och vetenskapen. Där har man radat upp lite vad som gäller. Alltså hur det blir för oss småsyskon. Genetiskt sett så borde det inte vara några skillnader. Men är det så? Nej. Så refererar man till en artikel från en Uppsala-forskare som säger: syskon längre ner i syskonskalan har i genomsnitt lägre intelligens. Detsamma gäller deras sociala förmågor, känslomässiga stabilitet, sociala mognad och initiativförmåga. Skillnaderna är dessutom rätt stora.
Jaha.
Man är alltså rätt mycket sämre än storebrorsan. Och värre ska det bli. Dessa skillnader avspeglar sig hur det går i arbetslivet. Förutom att tjäna mer är det betydligt mer sannolikt att stora syskon återfinns på chefspositioner.
Ja, men det kan jag tänka mig om jag tittar på mig själv. Nu är jag ju inte på någon chefsposition. Eller vad är jag? Är jag vd i vårt aktiebolag? Men du är ju styrelseordförande. Nej, men jag var ju elevrådsordförande som barn. Jag har ju alltid fått mycket ansvar.
Så. Jag var inte ens nära elevrådet. Dessutom är det vanligare att småsyskon blir egenföretagare, vilket eventuellt, skriver man, kan bero på att de har svårare att få tag på och hålla fast vid ett vanligt jobb. Brorsan min, han är chef. Jag är egenföretagare. Jag känner igen mig i det här. Kan det bli värre? Ja, ännu värre ska det bli. En artikel på SVT Nyheter 2017 har rubriken "Därför är småsyskon mer utsatta. Småsyskon riskerar att hamna på sjukhus på grund av psykisk ohälsa, riskfyllt beteende och enklare sjukdomar." Där kan ni räkna in mig. Jag har haft ångest så det skvätter på väggarna. En studie från Uppsala visar att småsyskon löper större risk att hamna på sjukhus för alkoholkonsumtion och självdestruktiva beteenden. Usch. Ju längre ner i syskonskalan man är, desto större risk att man hamnar på sjukhus för en rad olika hälsoproblem. Det här säger en Helena Svaleryd vid universitetet i Uppsala. Varför är det så här då att andra och tredje barnen liksom är sämre på det mesta? En vanlig teori är att förstfödda får mycket mer tid av föräldrarna.
Ja.
Och jag har retat min mamma för det här. Min brorsa har ett sånt här mina första år-album. Det är fullt med bilder. Det är uppskrivet allt han sa, datumen för hans första steg, bilder hur han växer, en bild på hans älskningsnalle. Jag hade också ett sånt album. Det var nästan tomt. Och jag retade min mamma. Jag retade min mamma under min uppväxt så att hon till slut faktiskt blev lite ledsen. När jag fick mitt första barn så gjorde jag också ett sånt album. Jag skrev upp första orden, tog bilder, klistrade in. När jag fick mitt andra barn så fick jag en ny sån här bok av min mamma. Den är tom. Så det där att de andra barnen kanske får lite mindre uppmärksamhet och lite mindre tid med sina föräldrar. Ja, det låter ju i mina öron lite rimligt. Är det nog med dåliga grejer där, måste du?
Nej, jag tror inte det.
Tidningen Aktiv Träning skriver om en studie i Leipzig. Man undersökt 20 000 personer från England, USA och Tyskland. Och resultatet blev att äldre syskon visade sig vara smartare och bättre på att förstå abstrakta begrepp jämfört med deras yngre syskon. De hade också större ordförråd rent generellt.
Vokabulär.
Förklaringen är samma här. De har haft mer tid med föräldrarna. Vi ska sammanfatta, och nu gissar jag lite grann. August, din teori om livmodern, det stämmer. Fast bara pyttelite. Livmodern är bättre förberedd när det andra barnet kommer. Men det finns inget som säger att det påverkar längden. Det gör däremot stress, mat och framförallt gener.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet...
NATO?
Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men... ja och ja.
Nu avslöjar du ju svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO. Den här veckan så sponsras podden av IKEA.
Jag bor ganska stort. Jag är intresserad av heminredning och har ett stort fint vardagsrum. Där är vi aldrig. Man kan ha ett palats. Ändå är det i köket man kommer att hänga. Anders, om du flyttar in i Taj Mahal, var tror du att du och kidsen kommer att hänga?
I köket.
Därför är det viktigt att köket funkar. Och det här är ju IKEA experter på.
Just det. Om man ska bygga om så kan man boka då planeringshjälp med en köksspecialist på ett IKEA-varuhus eller online.
Ja, men man kan också få hem dem.
Förlåt?
Specialisten kommer hem till dig, mäter upp allting på plats, kan se det i verkligheten, kanske tejpa upp på golvet, detta vet jag inget om.
Det är ju trevligt med besök. Måste man bjuda på något kaffe så kanske någon liten kaka?
Detta framgår inte, men det är väl vanligt hyfs.
Perfekt ju. Om man ska spela bridge till exempel och så är man en person kort. Vips! Ha, ringer in en köksspecialist från IKEA.
Jag tror bara man får använda dem till att planera kök. Normalt kostar det här 995 kronor för att få hem en köksspecialist. Men om man är eller blir IKEA Family-medlem och sen handlar ett komplett kök efter mötet så kostar det ingenting.
Läs mer om det här och få köksinspiration på ikea.se/kök.
Tut i rutan, dags för återkoppling.
Ja, det är väl inte riktigt passande att säga tut i rutan i radiosammanhang, va?
För ett antal program sedan så fick vi frågan om huruvida en passagerare i ett flygplan skulle kunna öppna en av nödutgångarna, alltså en av ytterdörrarna, så att säga, på flygplanet, uppe i luften.
Jag är inte helt säker på att man säger ytterdörr i flygplanssammanhang.
Det finns ju innerdörrar, det finns ju dörrar till toaletterna och sådär.
Ja, det är klart man säger ytterdörr.
Jag förklarade i podden att detta inte går.
Nej, du förklarade med stor självsäkerhet att det är helt omöjligt.
Exakt, eftersom kabinpersonalen låser dörrarna och sedan dubbelkollar så att det är låst, crosscheck and report. Dessutom berättade jag att lufttrycket utanför flygplanet är så mycket lägre att dörren liksom sugs på plats med så stor kraft att en människa inte orkar dra upp dörren.
Dessutom var dörren formad, som du beskrev, lite som en tratt.
Ja, men precis. I kabinen är det övertryck, alltså ett högre lufttryck, utanför undertryck, ett lägre lufttryck, och ytterdörren sugs på plats liksom, eller trycks på plats, så att den går inte att öppna.
Nej.
Men i veckan som gick så hände precis det här som jag sa inte kan hända.
Nej, jag tror att vi har fått i summa smörjan 100 mejl med länk till den nyheten när någon har öppnat ytterdörren på ett flygplan.
Just det var ett flygplan från Asiana Airlines som skulle landa i staden Daegu i södra Sydkorea.
Många svåra ord nu.
Och när det gick ner för att landa så var det en av passagerarna som hade väldigt bråttom.
Ja.
Han öppnade en av dörrarna eftersom han, citat, kände sig kvävd och ville komma av snabbt.
Mm. Det är svagt. Han var nog småsyskon den.
Det började blåsa väldigt mycket in i flygplanet. Några passagerare filmade.
Det började blåsa.
Ja.
Ja, det är klart. Ja.
Klippen blev virala och hela veckan har ni lyssnare delat de här klippen med oss i sociala medier med kommentarer som: ni sa ju att det här inte skulle kunna gå. Så nu blev jag tvungen att kolla upp det här igen. När det gäller lufttrycket så var planet som sagt på väg att landa.
Ja, så det var nära marken och då är det inte så stor skillnad in och ute.
Exakt, det var bara 250 meter över marken. Så det förklarar att han orkade öppna dörren. Men sen, Anders, så borde ju dörren varit låst.
Ja.
Det hade jag läst på en mängd sidor om flygsäkerhet. Och det var det jag sa i podden. Nu har jag ringt och pratat med en massa personer i flygbranschen. Bland annat piloter. Och sanningen är att dörrarna på flygplan är inte låsta.
Nej, du hade det vi kallar för helfel då.
Ja, men jag har ju, vad ska man säga, jag har ju blivit lurad. För det stod ju på en himla massa sidor om flygsäkerhet att dörrarna är låsta. Men nej, de är endast stängda.
Nej, men det är en jätteskillnad ju.
Och de går alltså att öppna när det inte finns övertryck i kabinen, det vill säga under start och landning.
Nej, nej, nej.
Och anledningen till det här är att dörrarna är just nödutgångar och man vill ju inte låsa nödutgångar.
Nej, det förstår jag ju, men det känns samtidigt som det här är inget som man ska säga högt. Vi går vidare. Vi har inte sagt vad du sa nyss.
Pling, pling,
pling,
pling,
återkoppling av det lite enklare och mildare slaget. Vi har ju flera avsnitt pratat om uttrycket att slå en sjua. Var kommer det ifrån? Hur uppstod det? Jag har en teori om att slå en sjua, skriver Nils. Med största sannolikhet är det sprunget ur uttrycket slå en båge. Ni vet de klassiska gamla telefonerna med nummerskiva. Om du sätter fingret i nummer 7 och slår sjuan så färdas den i en båge.
Ja, men det gör det med vilken siffra som helst. Ja. Vilket...
Sjuan blir helt enkelt ett sätt att ersätta ordet båge.
Nej, då bonus skulle det kunna heta slå en 8 eller en 9 eller en 6 eller en 5. Ja.
Bonusteori. Enbom-affären med den sovjetvänliga spionen Enbom drog löpsedlar i början av 50-talet. Alltså strax innan uttrycket slå en sjua för första gången nämns i skrift 1956.
Mm-hmm.
Sovjet hade vid denna tid landskod 7. Att gå från bordet för att slå en sjua skulle kunna syfta på att man skämtar om att gå och ringa ett hemligt samtal istället för det man egentligen ska göra, det vill säga lätta på trycket. Med vänlig hälsning, Nils.
Ja, om inte annat så var det ju en rolig teori.
Ja, det är min favorit hittills. Nils, jag har inte riktigt makt att bestämma, men jag bestämmer att slå en sjua kommer från det här med Enbom-affären. Spikat. Då går vi vidare, det blir språk.
Ja, och så har vi fått mer återkoppling om Ekon satt i granen.
Jaha.
Och det hemskt olyckliga att jag kallade upphovskvinnan Alice Tegnér för en clown.
Ja, nej, så gör man bara inte.
Nej, det har jag fått äta upp. Det började med att jag hävdade att Ekon satt i granen skulle skala korta. Fick han höra barnen, då fick han så bråttom. Hoppa han för Tallegren, ja. Inte var logiskt.
Nej, för han hoppar ju på Tallegren.
Just det, om Ekon sitter i en gran kan du inte hoppa ifrån en gren på en tall. Lyssnare hörde av sig och förklarade det, så där går ju inte texten ens.
Nej.
Ekon hoppar på en tallgren, fullt logiskt. När jag försökte be om ursäkt förra veckan så läste jag texten och vid skulle skola korta fick han höra barnen slankta ur mig att det var onödigt av Alice Tegnér att köna.
Ja, och vi sa väl i samma veva att hon var lite av en clown, va?
Möjligt. Jag sa det kunde lika bra vara fick den höra barnen. Mm. Då fick den så bråttom.
Mm.
Så här skriver Ingvar.
Aha.
Hej Andreas och Magnus. I avsnitt 71 så anklagade ni Alice Tegnér för att köna Ekon i Ekon satt i granen i onödan.
Mm.
Eftersom hon är död och inte kan försvara sig själv så är det som min medborgerliga plikt att skriva detta brev. Det bör nämligen påpekas att ordet ekorre från början hade genuset maskulinum och att det förr i tiden var ordets grammatiska genus som gjorde ekon till en han. Ordet den är från början inte ett personligt pronomen. Sången Ekon satt i granen är från 1800-talet, vilket var en tid när många svenska dialekter ännu hade tre genus. Man kallade helt enkelt ekorrar, snöplogar och näverlurar för han, medan man kallade piplärkor, skottkärror och bastubor för hon. Precis som man fortfarande...
Bastubor?
Ja, jag vet. Det står bastubor möjligt. Ja, ja.
Såklart.
Precis som man fortfarande kan göra om klockan, skriver Ingvar. Detta uppfattades knappast som ett försök att könsidentifiera dessa föremål. Vi talar här om skillnaden mellan grammatiskt och semantiskt genus. Idag så används han och hon bara utifrån semantiskt genus eller sexus. Det vill säga vi säger han och hon utifrån hur vi uppfattar det biologiska eller identitetsmässiga tillståndet hos den omtalade. Jag vet inte om Alice Tegnér kallade ekon för han även i sitt vardagliga talspråk.
Det är svårt att veta.
Men hon verkar i vilket fall ha haft känsla för ordens ursprungliga grammatiska genus. I till exempel Mors lilla Olle kallar hon även björnen för en han, vilket är grammatiskt stilenligt och knappast var något som höjde ögonbryn när sången kom ut. Vi tackar Ingvar så hemskt mycket för detta.
Absolut.
Att Ingvar redde ut detta. Med han menade sånt alldeles tänkt ner att ekon var av manligt kön.
Nej.
Utan det var bara så här det hette på den tiden. Ingvar nämnde klockan. Mm. Vad är klockan? Hon är kvart över två.
Ja, ja.
Just det. Annars kommer du på något annat ord där det här fortfarande lever kvar.
Båtar.
Just det, segelbåtar.
Mm.
Var är din båt?
Hon ligger i hamn.
Just det. Människan. Om en människa simmar, är hon i allmänhet i vattnet.
Är det så?
Ja, där lever det också kvar.
Jaha.
Jag har också hört folk som kallar solen för hon. Hon skiner så fint idag.
Mm, absolut. Mm, ja. Men man måste väl ändå hålla fast vid det faktum att Alice Tegnér var en clown.
Ah!
Med detta hoppas jag att hela Alice Tegnér debaclet är utagerat. Än en gång, jag ber så mycket om ursäkt att jag kallade henne en clown. Det var dumt, omoget, orättvist och fel.
Ja, ett övertramp någonstans.
Det var det. En person som däremot var en clown, det är Astrid Lindgren.
Nu Måns, ska det handla om vår kropp. Hej Anders Måns, jag kollade på Breaking Bad när de skulle operera på Mr. White. Då tänkte jag på att om jag hade gjort ett sånt snitt i människokroppen hade den blött ut, eller det hade i alla fall kommit mer blod. Varför blöder man inte under operationer? Och om man stoppar blodcirkulationen under en tid, hur överlever man under den tiden? Ja, det här var ju inte lätt för mig att googla, Måns. Du vet, det kommer äckliga bilder på nätet och det blev liksom lite svajigt i huvudet på mig.
Just det, du kan ju inte se blod.
Nej.
Men alltså, Breaking Bad, är det en dokumentär verkligen?
Nej, det är det inte.
Det är
men
på
det
låtsas.
Är ju ändå lite intressant. Hur gör man? Varför förblöder man inte när man skär upp ett stort hål i kroppen? Kom på en idé. Jag ringer min kompis Tompa.
Ja.
Han är anestesiläkare. Han har varit med om flera hundra operationer. Tompa?
Ja, hallå då.
Varför blöder man inte när man skär upp stora hål i kroppen?
Ja, det gör man ju i och för sig. Men när man opererar så gör man det ju kanske lite kontrollerat. Något jag har sett där, Breaking Bad-avsnittet.
Nej.
Men de använder ju inte kniv nu för tiden. Utan man använder en elkniv kan man säga.
En elkniv? En,
inte, ja, en elkniv, precis. Man använder något som kallas för diatermi. Och då, dels när man skär då så bränner ju den här kniven alla blodkärl som skulle stått öppna om man använde en vanlig kniv.
Om man är som jag, är det då liksom en varm kniv?
Nej, det är det inte, utan det är ungefär som det sprakar lite grann som en... det blir som en väldigt varm kniv. Det är ju el, du bränner med el. Jag kan inte riktigt förklara på ett bättre sätt.
Nej, men det räcker.
Då tar du det liksom in och då kommer det blöda lite grann. Och då ser du hur det liksom sipprar ut från vävnaden. Och då kan du dutta lite på den där det blöder. Och då så slutar det blöda. Det koagulerar med hjälp av värme.
Nej, men sen när jag syr ihop det här igen då. Då har du ju då är det stopp där. Då kommer ju aldrig blöda ordentligt där sen.
Då har man ju bränt ihop blodkärlen. Kommer de växa ihop igen sen?
Ja, inte just de blodkärlen, men där är ju kroppen fantastisk. Blodet finner sin väg på nya sätt. Så att det här är ju små, små kapillärer som man skär sönder. För normalt så aktar man sig för de stora kärlen.
Just det.
Så man skär man genom ett jättestort kärl, då blöder det som tusan. Och då får man ha snöre och trycka och tamponera och sådär. Stoppa saker i hålet för att det ska sluta blöda.
Men
ben blöder väldigt mycket. Det är dessutom omöjligt att blodstilla. Så då har man så här vax man proppar igen. Benmärg med.
Åh,
för att det ska sluta blöda.
Nu håller Anka på att svimma här i studion.
En normal operation är det inte många hundra milliliter som man blöder. Det är det inte. Då ska du åka kapa ett kärl för att det ska blöda ut ordentligt.
Men du, det här att hans idé här om att man stoppar blodcirkulationen, det kan man väl inte hålla på med?
Jo, men det kan man faktiskt. Framförallt hjärtkirurgi så kan man stoppa cirkulationen. Och då har man historiskt gjort det genom att, att man har gjort så att patienten klarar av detta genom att kyla ner patienten till 15 grader kanske. Ungefär som att du ramlar ner i ett isbad som man har hört om folk som legat under isen i en timme och sen kommer upp och mår bra. Det är samma tanke här.
De mår inte bra. De mår inte bra.
Nej, de mår inte bra.
Men de överlever.
De kommer upp. Men det finns en norsk doktor, så jag tror hon är norsk, som har legat under isen över en timme. Hon fungerar väldigt bra. Man har bara lite tinglingar i fingertopparna fortfarande. Så att det man gör är att man genom att kyla ner kroppen så sänker man det metabola kravet, alltså behovet av syre i kroppen.
Just det.
För då går allting superlångsamt. Varenda process i, alltså brain freeze, det finns ju där av en orsak. Hjärnan går lite trögt när den blir kall. Så det utnyttjar man och då behöver man inte så mycket syre till hjärnan då, som man är mest rädd om vid de här tillfällena. Och då kan man faktiskt operera upp till en 25 minuter utan att ha någon som helst blodcirkulation.
Oj!
Det är väldigt spännande när man är med på en sån operation som narkosläkare. För då söver man patienten och sedan så sprutar de in kallt, byter ut blodet mot kyla. Och sen stänger vi av vår maskin och går ut och fikar i 20 minuter. Sen ringer de när det är dags att komma tillbaka och fortsätta söva patienten för man ska väcka den. Väldigt spännande. Det finns ett annat sätt. Så det här är lite old school. För att nu för tiden så kan man koppla en hjärt-lungmaskin kallas det. ECMO-maskin till halskärlen så att man kan ha ett blodflöde som är helt utanför kroppen men som går till huvudet, för det är hjärnan som man är rädd om i sammanhanget. Och då kan man liksom syresätta blod utanför kroppen och så pumpa in det genom artärer upp till huvudet och så plocka ut det igen från en central stor ven så att det inte kommer förbi hjärtat någon gång och inte heller resten av kroppen. Så då kan man ha helt blodstilla i kroppen och en cirkulation i huvudet.
Wow!
Den här lilla manicken har fått höra på omväg att den heter en bläckfisk. Den ser ut lite som en bläckfisk man kopplar på. Det känns väldigt alien.
Okej, okay, så man ser till att det cirkulerar blod som man syresätter i hjärnan. Men stannar man då patientens hjärta?
På det gamla sättet så gjorde man så att man kylde patienten med kalla vätskor och kallt blod. Man kylde ner patienten och sen vid något tillfälle så får ju då hjärtat i allmänhet arytmier, det vill säga hjärtat klarar inte riktigt av de här kalla vätskorna. Så då stannar hjärtat.
Okay.
Och sen så opererar man patienten och när man är klar med det hela så pumpar man varmt blod i patienten som är syresatt. Och då börjar liksom kroppens alla celler få lite syre igen, för hjärtat kan inte starta om det inte har lite färskt syre i sig. Och sen ger man som en hjärtstartare en sån här elstöt i hjärtat och då bonk, så kommer det igång igen. Ofta har det lite arytmier och sånt första minuten, men sen så stabiliseras det där efter en liten stund. Och man har ju full koll och tillgång till hjärtat när man startar det, så att det brukar gå bra.
Du Tompa, detta, det är väl lättare att prata med dig när vi pratar punkmusik, men jag är väldigt glad att du ville berätta för oss. Fan, jag tycker så jävla, förlåt att jag säger så om du tycker det, det låter så jävla äckligt. Men jag är väldigt glad för de här svaren. Tompa, vi hörs snart, du får ta hand om dig.
Tja. Yeah!
Hanna har skrivit till oss. Hej Anders och Måns. Hur många olika sorters djur finns det? Med vänlig hälsning, Hanna. Vad tror du, Anders?
Alltså i antal ex eller när sorter?
Nej. Många olika sorters organismer.
Ja, det finns fler. Alltså det finns så här 90 000.
90 000? Okej, okay. Det är din gissning. 90 000. År 2011 publicerades en forskningsrapport i den vetenskapliga tidskriften PLOS Biology som heter Hur många arter finns det på jorden och i havet? Alltså djur, växter, svampar och allt annat.
Jaha, om svamparna ska vara med så lägger jag på, säg 130 000.
130 000. Mm. Forskarna hade räknat och kom fram till att det finns ungefär 8,7 miljoner olika arter på jorden.
Ja, det är jättemycket mer än vad jag gissar på.
Ja, det var faktiskt en superdålig gissning alltså. Du började räkna kossa, hund, katt, bara har vi tre. 8,7 miljoner olika arter plus minus 1,3 miljoner arter. Alltså det finns en felmarginal där. 1,3.
Nej, vänta, så du sa hur många arter det fanns?
8,7 miljoner olika arter plus minus 1,3 miljoner.
Oj då.
Så det finns alltså max 10 miljoner olika sorters arter och minst 7,4 miljoner olika arter på jorden. Ha. Men antagligen 8,7 miljoner. Av de här så lever 3/4 på land och 1/4 i haven.
Mm.
Men hur tror du att uppdelningen är mellan djur och växter då, Anders?
Jag hörde vad växter också, ja.
Ja. Organismer.
Jaha, ja. Oh, herregud, ja, då gissar jag ju superdåligt.
Ja, men jag har väl redan slagit fast. 8,7 miljoner olika arter. Ja. Men hur tror du ungefär uppdelningen är mellan djur och växter? Finns det fler växter eller finns det fler djur?
Mycket fler växter.
Jaha.
Mm.
Av de här 8,7 miljoner arterna så är 7,7 miljoner olika sorters djur. Det här är du verkligen inte bra på, Anders. Antalet beskrivna djur på jorden är 2,13 miljoner.
Åh, helvete!
Detta enligt Internationella naturvårdsunionen IUCN. Vilket skulle betyda att 86% av existerande arter på jorden och 91% av arterna i havet fortfarande inte är beskrivna.
Ja, det är många kvar. Då är man inte lika chockad med de här nyheterna. Ny art upptäckt.
Nej, men precis. Vilket sorts djur tror du att det finns flest av på jorden?
Bakterier.
Insekter. Det finns minst 3 gånger fler olika sorts insekter än alla andra djur tillsammans.
Mm.
Fattar du det? Alla andra djur tillsammans och har man dem i ett rum och då behöver man 3 rum bara till insekterna.
Men sen tar ju de mindre plats.
Detta var bara en, det var bara...
Så det är inte säkert att man behöver tre rum. Men okej, okay. Ja.
Nej, det var billigt talat, ja. Vi ska inte göra detta.
Nej.
Vi ska inte lova att vi ska göra detta.
Nej.
Då kommer Mensa jaga oss,
ja.
Anders, tror du att det finns flest olika sorters reptiler eller fåglar?
Fåglar.
Ungefär samma. Runt 11 000 beskrivna arter av varje. Men sen finns det tre gånger så många beskrivna arter av fiskar. 36 000.
Oj!
Så vi känner alltså till och har beskrivit tre gånger så många fiskar som fåglar. Är detta något som överraskar dig?
Nej.
Anders, tror du att det finns flesta olika sorters däggdjur eller blötdjur?
Ja.
Alltså musslor, snäckor, sniglar och bläckfiskar.
Oj, 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 vad svårt. Där tror jag blötdjuren vinner.
Du har rätt. Mm. Äntligen fick du rätt på något.
Ja.
Det finns över 12 gånger så många beskrivna blötdjur än däggdjur.
Och vilket är ditt bästa blötdjur? Nej, det måste ju vara sjögurkan, va?
Ja. Men tänk alltså, 12 gånger så många beskrivna blötdjur. Och då är ju ändå blötdjur kanske det minst sexiga djuret som finns att beskriva.
Mm.
För forskare. Alltså det vet jag inte hur forskarna resonerar. Men nej, så känner jag spontant.
Ja, ja.
Vill jag beskriva en älg eller vill jag beskriva en mussla?
Ja, men älgen blir väl snabbt paxad.
Ja. Men sen fanns det ju 1 miljon arter på jorden som inte är djur. Och där ser uppdelningen ut ungefär så här. 300 000 arter av växter.
Mm.
Bara 300 000 alltså. 611 000 arter av svampar.
Oj.
Alltså svampar är ju inte växter och det finns dubbelt så många svampar som det finns växter. 36 000 arter av protozoer. Det var ju de här encelliga organismerna.
Toffeldjur och sånt.
Exakt. De som kallades urdjur förr i tiden.
Ja.
Och så finns det 27 500 arter av kromista. Och det är de här algerna som inte... riktigt är alger som inte använder fotosyntes då. Så det var en genomgång av allt som lever på jorden.
Ja, det får man säga.
Och man kan naturligtvis inte prata om antalet djur och växter som finns på jorden utan att nämna att de dör i en rasande takt. Mm. Mycket deppigt, vi är mitt i den sjätte massutrotningen av djur och växter. Och till skillnad från de fem tidigare, den senaste var för 65 miljoner år sedan och tog död på dinosaurierna.
Ja.
Så är denna massutrotning orsakad av oss människor.
Ja.
Så här skriver Världsnaturfonden. För närvarande uppskattas arternas utrotningshastighet till mellan 1000 och 10 000 gånger högre än naturliga utrotningshastigheter. Alltså graden av utrotning av arter som skulle inträffa om vi människor inte fanns i närheten.
Det var allt vi hade att bjuda på idag. Det var deppigt på slutet. Här kommer lite glad musik. Jag ligger den och pumpar lite i bakgrunden. Det är skönt, nu känns det bättre. Skriv fler frågor till fraga@andersomans.se och så hörs vi igen nästa vecka. Tills dess, ha det så bra.
Puss och kram.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.